Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna.
Också. Exakt så.
Improvisera lite.
Ja. Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Micke Kasanovic.
Hej.
Hej. Och Thomas Karlhäll.
Hej.
Hej. Jag brukar fråga, eller vi brukar fråga, hur mår ni idag? Men jag tänker så här, jag ska fråga nu. Man mår ju på massa olika sätt och har massa känslor i kroppen som man härbärgerar. Så hur mår ni egentligen? Hur mår ni hela er?
Just för tillfället så känner jag mig ändå ganska lugn och tillfreds, men jag vet att under den här senaste 2 veckorna så har det liksom, så är det här lugnet begravt under lager av ångest, rastlöshet och någon slags generellt så. Men sen så beror det på vad du frågar mig, så här, är jag på jobbet och har någonting konkret att göra, då är, liksom, då är jag ju fullt inne i det, då glömmer jag liksom bort allt det andra. Men sen när jag är så här, igår när jag var på väg hem, alltså jag var så trött så att jag bara skjut mig, jag orkar inte, alltså Mike bara ska ut och springa, jag bara, alltså jag orkar inte ens gå från bussen hem, jag tänker inte ut och springa liksom.
Så du är både deprimerad, fokuserad,
ja,
har ångest.
Ja.
Ja, men,
ja, men exakt, ja. Så.
Livet.
Thomas, hur mår du egentligen?
Egentligen? Det finns ju en anledning till varför man säger, ja men det är bra.
Ja.
För slipper man gå in i det där.
Just det.
Men jag mår, det är också en massa olika känslor i kroppen. Det så har jag stress. För det är väldigt mycket just nu. Jag har också sorg i kroppen efter att fått ett besked i helgen som var väldigt tråkigt. En fin person som har gått bort. Och jag har också, jag är väldigt men jag är också så här lite bekymrad att jag är lite för trött så här på morgnarna och det är svårt att komma igång och egentligen skulle jag behöva så här återhämtning, känner jag.
Du är lite rädd för hur ditt beteende är, hur din
kropp verkar. Nej, men alltså
verkar,
det leder inte, det vänder inte, utan det är liksom, man måste...
Du ser signaler i din
beteende. Ja, precis. Ja, så att det är liksom sådär, hålla koll på det och liksom så här, det är som, lite som, känns lite som ett Vasalopp på ett sätt.
Sorg, stress och trött. Sammanfattar du?
Ja.
Ja.
Och du?
Jag mår jättebra. Nej. Så här mår jag. Jag är jättefokuserad. Jag har och jättesplittrad på samma gång. Jag har väldigt många grejer som händer både på jobb och så vidare, blablabla, och undervisar och allt vi har.
Och går kurs.
Och går kurs. Så jag känner att jag håller på ett sätt att jag håller på att gå sönder, och på ett annat sätt så är jag jätteimponerad av mig själv, för jag, på något sätt så får jag allt det här att liksom rulla på, och jag känner inte att jag gör någon besviken än så länge. Nej, men, och det, vilket jag tänker är så här, man bara, det är den jobbigaste känslan man har, när man gett sig in i en period där man bara, jag kommer ha jättemycket att göra nu, men jag tror jag klarar det, och sen så gör man inte det.
Ja.
Och så blir alla andra påverkade av det. Jag känner att so far so good, så har jag liksom inte låtit det påverkar någon annan. Så att jag, liksom, jag är stressad och stolt över mig själv. Men också så här, jag har någon så här oro för framtiden i mig. Alltså så här, jag är liksom och som inte handlar inte på så här Greta-nivå, utan på så här, jag är liksom orolig för mitt liv typ. Alltså så här, vad ska det bli av mig? Sånt. Det går mycket på så här lite grann. Vad ska hända med mig?
Mm.
Och typ, ja, vad händer sen? Alltså så, så känner jag. Och så man, och det kan ju vara så här, jag tänker att vi alla har så här, den här typen av känslor ibland, och sen så det kanske är hösten liksom, solen börjar komma mindre, brist på D-vitamin och allt sånt där. Så det jag är liksom inte så här att jag tänker att det inte kommer lösa sig, men det är alla känslor jag har i kroppen, tänker jag.
Det var inte dåligt.
Nej. Tänk vad vi är.
Du lever.
Passiterat. Men visst är det sjukt ändå. Man kan ha alla de här jävla grejerna lever i kroppen. Och sen så ändå så kan jag sitta så här gapskratt. Alltså att man är så här. Alltså, jävlar vad man är bra på att ändå så här fungera och vara en person.
Men jag tror att det är det som är så här, lite upptäckten för mig. Att jag har ju alltid, jag har ju mått så här genom hela livet. Det har liksom varit sådana här perioder och jag har ju varit bra på att så här låtsas att de inte finns där. Då kan man ju inte säga att det kanske har varit en bra strategi.
Nej.
Men, nej, jag tror inte det. Men det är just det, för att jag har ju alltid tänkt, nej, men vadå, om man är deprimerad liksom, så finns det liksom ingenting så mycket. Men alltså, nu i perioden när jag har, jag kan, men så förra torsdagen, alltså, jag hade sån ångest så att jag skakade. Och det fanns liksom ingenting. Det fanns ingenting ångest över. Och samtidigt så kunde jag liksom dagen efter, ja, men sen på lördagen så, här, så kunde jag ändå vara här hos dig på så här, lite inflyttningsmiddag och ha trevligt. Och det var liksom, och helt plötsligt, du vet, så här, känna mig normal en kväll. Just och då blev det liksom, mitt yngre jag hade varit så här, men vadå fake? Ja, men då mår du inte så dåligt. Du var ju där liksom och hängde. Men det är just det här, det går i vågor. Det är, liksom, det är inte bara ett tillstånd som man är i.
Vi pratar lite om det här. Vi tar en jingle och sen så dyker vi en liten kortis ner i mående. men jag undrar om man så här, när man var yngre så, ja, men också, det är också någonting. Blir det saker bättre när man blir äldre? Nej, det blir det inte. Men så här, vissa saker blir bättre och vissa saker blir värre. Och vissa, alltså så här, man vet mer om världen, det är ångestfyllt. Så att man tryggar sig själv, det är skönt. Alltså så här, det finns liksom ingen, det finns inget tillstånd man uppnår när någonting är bra. Det är bara liksom så här, halv okej att vara människa.
Nej, men precis, exakt. Det är olika reglage som man drar. Och så drar man ner ett reglage och då går ett annat ner. Eller så går ett annat, exakt.
Men jag tänker på det du sa mycket om att så här, du, din, om du har mått dåligt en dag och mår du bra den andra, så var inte liksom den här att må dåligt, det var inte äkta eller på riktigt.
Ja.
Och att du inte litade på, eller så här, det var inte sant. Kan du fortfarande känna så?
Nej, men jag tror att det har blivit bättre, för nu har jag liksom pratat om det, men jag pratade om det på jobbet också, och du vet, och helt plötsligt så har folk också börjat prata om det till mig. Alltså du vet, så här, någonstans att glänta på en dörr, så man var så här, gud vad, det är inte bara jag som har låtsats, utan alla går runt och låtsas. Men om man bjuder in till det här så blir folk så här jättegenuina. Och att det inte, alltså, för jag tänker,
hur gör du då? Så du berätta.
Nej men så alla som jag liksom, som sitter runt mig, de vet om att jag ibland har jättetunga dagar, och så kan de fråga hur är det. Jag bara, men idag är jag inne i en jobbig period. Och det, liksom, det är bara skönt, dels att de vet om det, för då kan de liksom så här förhålla sig till, för jag får ju också dålig, jag kan ju få så dåligt tålamod och vara liksom, och vara lite rastlös och sådär. Men sen så är det också så här, när man sätter sig och pratar så kan de vara så här, ja, men så här, jag kan också ha, så här, jag har också sådana perioder, vet, så får man vara reda på att så här, men vet man, folk börjar ta av den här fasaden som man håller, den här fasaden, nej men allting, nej men det, hur är det, det är bra, den fasaden börjar man riva. Och det är, någon måste bjuda in till det. Men jag tror att om man gör det så får man också mer genuina relationer.
Det funkar alltid. Öppenhet skapar öppenhet. Det är liksom, man plötsligt så möts man i någonting gemensamt som är viktigt. Så att det är...
Ja, du då, Thomas, hur är du? Visar du de här?
Jag tänkte på det nu när Micke sa det, att jag upptäcker ju själv liksom att jag kan gå in i skov. Och som jag sa tidigare, att man stakar sig i det där jävla Vasaloppsspåret, och man bara, du vet. Och sen då blir jag, har jag upptäckt att jag blir lätt asocial. Jag drar mig undan. Och det är liksom inte likt mig tidigare liksom på det sättet.
Är det okej då att dra sönder?
Ja, ja, du menar för mina kollegor?
Men för dig? Eller
vad? Ja, absolut. Det finns inte så mycket stort val på ett sätt. Jag blir liksom så här... jag har ingenting att ge. Plus att jag blir liksom så här ljudkänslig och du vet. Men sen vissa dagar kan jag liksom upptäcka att jag bara skrattar och liksom du vet har jargong och liksom är positiv och liksom sprutar energi och då, men du bara känner nu är det någonting som har skett. Mm. Så jag liksom upptäcker på mig själv i mitt beteende. Mm. Att jag upptäcker liksom vad jag har legat i nivå några dagar eller sådär, att det har skett en förändring eller så.
Det hände mig här veckan när jag satt i ett möte och sen så var jag. Jag är väldigt så här, jag kan få lite migrän av ljus. Alltså när det är starkt ljus. Alltså det är dålig belysning och sen så är det så här, en ljuskälla någonstans. Till exempel så här, små fönster och sen så är det starkt ljus utanför. Alltså det är så här, det är liksom en trigger.
Kontrasten blir.
Ja, och det är alltså om jag är stressad, trött alltså, och springer emellan, inte äter, om det är så här klassiskt. Och sen så det här ljuset. Och så vet ju mina närmaste kollegor att det händer mig ibland och att jag liksom får heter det skov? Jag kan få sådana på väg att få, eller jag får migrän, men jag kan också vara på väg att få migrän. Så. Mm. Och det, vilket kändes så tryggt, för att när jag Pia, min kollega, bara hon bara, hur mår du? Det bara, alltså, för då hade jag inte märkt det själv. Så jag liksom och blinkade och hade så här, och började liksom försvinna bort. Mm. Och sen så bara, när hon sa det så liksom snappade ur min bubbla. Mm. Och tänkte, men gud, jag håller på att få migrän. Mm. Vilket var så här, och det visste hon för att jag liksom har berättat att det kan hända och att hon har sett mig på något sätt svag förut och så. Och att hon, det kändes tryggt på jobbet så här, att någon kunde had my back och även kunde, för att man ibland är man lite dålig på att typ känna till sig själv, eller man ska vara tapper så här.
Ja, men stoisk.
Ja, exakt. Mm. Så bara, nu går du hem, och du hade precis ett möte, men gå hem, och sen var alla så slöt upp. Nu går du hem, gå hem, och jag var bara nej, jo, nu går jag. Och så skickar de hem mig. Det var jättebra. Och sen så ja, det var skitkul. Eller skitkul. Nej, men det var bra. Och jag tänkte det var gött att visa sig svag, och sen så fick man liksom att någon nej, men någon tog hand om mig.
Nej, men jag tror att det är, alltså, för att jag tror att jag har sedan tidiga barnsben fått lära mig stoiskhet. Mm. Och det funkar ju ända tills det inte funkar. Och problemet är ju med stoiskhet är att det, men det är som ett bra verktyg, verktygslåda, men om det är det enda verktyg du använder så kommer du liksom, har du inte tillgång till de andra verktygen.
Om man inte vet vad stoisk är, hör du?
Ja, men stoisk är liksom, ja, men det här går över. Jag klarar det här. Jag behöver ingen hjälp. Jag klarar mig själv. Jag vill inte säga tapper, för tapper har lite för positiva konnotationer. Ja. Stoisk är ju liksom
det
är mer, ja, och lite mer så envis, att men vad fan, nu ska jag klara, liksom ensam är stark. Så.
Problematiskt.
Exakt. Och då har man inte tillgång, så att jag märker det att under det senaste året, alltså, bara att få träna på att säga till folk som jag kanske inte känner så bra, men som arbetskamrater som jag inte känner så himla bra, att säga så här, nej, men jag mår inte så bra just nu. Och du vet, att kunna vara kvar i det och inte vara så här, men det här går över, ska du säga. Men du vet så här, och sen ändå avsluta på det. Och att folk alltså här, inte tar ansvar för att folk då ska, utan ska tycka att det är jobbigt, utan men folk kan ta emot det och folk kan hantera det. Men det kräver ju lika mycket träning som stoiskhet. Så att liksom, det är som att vara en snickare men bara ha en jävla hammare och inte använda alla andra verktygen.
Alltså jag tyckte när du sa alldeles, när du beskrev den situationen när vi började prata om att det var mer en stoiskhet, utan det var mer ett nedrackande på sig själv. Det var inte så farligt ändå.
Ja,
det är inte att vara stoisk, det är att förminska sig själv.
Nej, men liksom det är ju, så för mig så är det som kommer efter stoiskheten. För stoiskheten kommer ju liksom i när det är som värst. Mm. Och sen efteråt, då blir ju liksom så här, ja, men det där var ju inte så farligt. Det är liksom det som blir någon slags självförsvar för att inte behöva ta tag i det. Så att det, okay, så, för då är man så här, nej, men gud, nu är det här över, nu behöver jag inte ta tag i det, jag är förbi det här, nu mår jag bra igen. Men det är ju ändå,
stänger vi locket.
Ja, men
locket
exakt. Ja, men precis. Nu har vi stängt den där boxen, nu lägger vi in den någonstans.
God, skönt.
Problemet är ju att den där jävla boxen kommer förr eller senare öppna sig igen.
Jag tänker mycket på, jag ska inte stanna här för mycket, men jag tänker ganska mycket på sistone. När man, alltså när jag var yngre så hade jag liksom, alltså jag hade så stor, alltså så här, jag hade, alltså mina drömmar var allting. Alltså inte aldrig där jag var, utan mina drömmar var allt här. Och sen så började jag uppfylla dem på olika sätt.
Mm.
Och så blir man gammal och så bara så blir drömmarna kanske inte lika viktiga som att typ är det där jag är det bra och värdefullt. Och det jag tycker den skiftet att inte springa framåt och tänka att allting sker där framme utan just att det finns ett här och nu. Mm. Den tror jag, det är det som för mig lite grann händer nu. Jag bara, vad är här och nu? Mm. Vad är det här? Och då blir det så här, jaha, ska jag sitta här och uppleva allting nu? Ska jag bara vara här och bara...
Så för mig har det också varit att det alltid funnits, det finns en uppåtresa på något sätt, eller om man ska kalla det, när man etablerar sig upp till en viss ålder, tror jag pratade om det, eller jag pratade om det tidigare. Och sen har man gjort massa saker. Och det är, ja, det är klart att man kanske blir bekväm och man når upp på en platå på något sätt. Men att man tappar perspektivet och nyfikenheten. Och då, jag menar, då är också, jag vet inte om jag är i det valet just nu också. Och kanske har gjort det också. Men att antingen så får man ju förändra massa saker. För att skapa, jag menar, man måste in på en ny miljö eller vad som helst. För att skapa någon sorts framåtblick. För jag upptäckte att jag kan inte leva utan framåtblicken. Jag trodde att jag ville ha ett stabilt, dra ner på saker och sådana saker. Men jag upptäckte det nu när jag var nere på så här, jobbresa i Palestina. Det var halvkaosigt liksom, på många sätt. Och jättespännande och roligt och så. Så upptäckte jag att men gud, nu känner jag mig levande igen. För att jag är i en helt ny miljö, jag är ett nytt uppdrag, det händer massa saker. Mm. Jag har lämnat det som jag trodde jag ville ha. Ett stabilt medelsvenssons liv. Så jag tänkte så här, men då kanske jag måste acceptera den här bilden av mig själv. Liksom, att det var en upptäckt som jag gjorde.
Men för då är vi inne på så här, alltså, att man lyssnar på dig själv. Vad vill du egentligen göra? Ja, men vet du vad? Det jag har formulerat kanske är helt fel. Och jag kanske inte alls ska lyssna på mig själv. Jag kanske har helt fel. Alltså, förstår du? Man tror att man bara, du känner dig själv bäst. Nej, jag känner inte alltid mig själv.
Jag kan förändras fort.
Nej, jag kanske det som känns bekvämt för mig att säga till mig. Eller det som jag så här, känner är uppnåbart eller tryggt. Alltså massa, det är inte alltid man känner sig själv bäst.
Men det är inte bara det, för det är också som du har ju sagt det flera gånger, som var en ögon för mig, att de här historierna som man berättar om sig själv, man blir ju fången av dem också. Det blir ju någonstans, till slut så blir de sådana sanningar att de kommer som en reflexsvar på saker. Och sen så är någon, och då måste ju någon ifrågasätta dem utifrån. Och bara, men är det verkligen så här? Just det här, jag har ju lärt mig känna igen den känslan när någon ställer en fråga, liksom det här bara, det här skavet är ju väldigt speciellt. Man bara, det är ju inte det.
Som till exempel?
Historier vi berättar om.
Men vi berättar om...
Det skavet som du...
Om oss själva, men det skavet är ju liksom, för då är det någon som liksom pekar på just den här fasaden som man då har byggt. Och så är det någon som någon knuffar på en sten i den och bara, men vänta, den här stenen är ju lite lös. Och då börjar man också se det och så bara, vänta, det är ju massa stenar som är lösa. Jag har ju byggt upp det här kändes ju så stabilt. Det här var ju jag. Ja. Och jag börjar se bara, men vänta, jag kan ju knuffa på det här och bara...
Men jag är lite avståndstagande mot folk för den första gången. Och är lite reserverad. Nej, det är jag inte. Förlåt, jag står i ett hörn tills någon kommer fram. Men sen är jag jättetrevlig. Det är bara att jag tycker det är jobbigt om folk kommer fram. För då är jag ju den personen. Och det tar jättemycket energi. Men egentligen är jag ju jätteapproachable. Bara att jag det berättar jag för att det är lite... Alltså kanske bekräftar någon form av bild jag vill ha mig själv. Och även typ att förenkla mitt liv.
Och sen är det också väldigt lätt att få den här bilden. För jag tänker att hela tiden i unga år framförallt så får vi ju berättat för oss från andra, vi blir speglade av andra och så tar vi de saker, de speglingar som kanske vi vill ha eller som på något sätt rimmar med det som vi tror, men andra människor kan ju aldrig känna oss till 100%. Och om man då hela tiden bygger sig själv, som jag har gjort väldigt mycket på vad andra har sagt till mig, så blir det fortfarande att det blir liksom som en ihålig bild där liksom det där längst inne kräver, det kan ingen annan berätta för mig, det kräver verkligen så här, men träning och börja och känna igen
typ, ja.
Ja.
Ja, hörni. Den här lilla ingången kommer ju att vara, hur mår du egentligen? Det var en ganska bra fråga.
Väldigt bra
fråga.
Ska
vi komma ihåg den? Ja, vi tar en jingel.
Vi har fått ett lyssnarbrev. Ämnet är sex från Anonym 23.
Förlåt, är det år eller centimeter?
Spelar det någon roll? Välkommen i vilket fall.
Hör jag det? Jag har gjort det, det är därför.
Meddelandet här. Hej kära ministrar. Snälla, fortsätt med er fantastiska podd så länge ni bara lever. Så runt 5 år till eller något sånt, med tanke på att ni har en del äldre ministrar.
Leva 5 år. Kanske sant.
Nu ska ni få höra en hemlighet som jag har hållit inne ett bra tag. Det handlar om sex och vilka jag träffar. Anledningen att jag vill att ni ska få läsa den är för att jag undrar om det är något vanligt eller om det är något fel på mig. Jag har växt upp i Stockholm och har få vänner som är gay. Jag har hört lite om Stockholms gayliv och det är inte så stort. Så de flesta har hört talas om varandra på ett eller annat sätt. Ung, vilsen och öppet gay som jag var då, 16, så var jag rädd för att få stämpeln som slampa trots att jag älskade sex. Det ledde till att jag endast träffade diskreta män. Det var som ett skydd. Jag vet att de inte kommer att säga det här till någon, för då förstör de sina egna liv. Jag berättar inte detta för någon för att slippa få stämpeln. Det blir nästan som att sexet knappt räknas. Jag lurar systemet. Jag vet nu att det låter omoget, men så tänkte jag då och nu ligger det fortfarande i mig. Det har lett till att jag nu fortfarande nästan bara har sex med diskreta män. Jag har hatat mig själv om och om igen för att ignorera killar som verkar schyssta. En sån simpel sak som att länka sin Instagram på Grindr kan få mig helt ointresserad. Det här gäller bara casual sex, inte mina förhållanden. Ni har frågat efter lyssnarbrev och här är mitt. Döm mig om ni måste, men se bara till att ge mig tips efteråt hur jag skulle kunna fixa det. Älskar er podd, snälla fortsätt.
Hora.
På döma.
Så fel.
Vad tänker du, Robin?
Nej, men jag känner igen mig jättemycket i det här. Och jag tänker att det här är du inte ensam i, kära Anonym 23. Det är liksom, jag tror att vi har väldigt... Det är väldigt många av oss som börjar vår sexualitet i någon form av plats där det är villkorat på olika sätt. Som att jag tillåts göra det här om jag gör det på det här sättet. Mm. Eller med den här typen av personer och så. Mm. Och som handlar om skam och det handlar om strukturer på samhället och så.
Trygghet.
Och trygghet och att man känner att man kanske inte känner sig trygg att vara hela sitt jag och sånt. Och så att vi alla har olika uttag på det och jag känner igen verkligen det här att
kompartmentalisera.
Ja, exakt, det är mycket så. Nej, men det handlar om också att separera sex och känslor och sånt där.
Ja. Det här tycker jag också är personal splitting, att man splittar sig själv som person. Det gjorde jag under lång tid. Mm. Jag kunde ha en sida som var så, men så länge folk bara såg den andra sidan så var det den som var min bild av mig själv någonstans.
Ja, alltså, jag känner igen mig, för jag gör fortfarande det här. Så att jag kan ju fortfarande, inte exakt med diskreta män som det var, men jag kan fortfarande separera mitt liv i sexuella faser och i kärleksfulla faser. Sådär.
Mm.
Och det gör jag på grund av att jag tror att jag började min sexualitet på det sättet. Så att, och jag kämpar med det 39 år gammal. Så för mig är det en jättehög relevans.
Ja. Nej, men jag skulle säga att det är ju exakt samma för mig. För när jag läser brevet det är någonting som jag tänkt på många gånger, att för mig, alltså framförallt det sexet, för det var liksom för mig sex, när jag började med sex, då var det verkligen så här, ingen visste om det var helt kan inte jag säga ordet istället.
Hemligt.
Helt hemligt. För alla. Och det finns ju också någonting kraftfullt i det här skulden och skammen. Alltså att skulden och skammen blir en del av den sexuella upplevelsen. Och framförallt, tror jag i alla fall för mig, så är det så här, oavsett vilken vad det handlar om när det gäller den första upplevelsen som är otroligt stark och som man sen kan ha igen, så blir det väldigt lätt att jaga samma upplevelse igen. För det är liksom det är på något sätt som om den färgen, när man söker precis den nyansen. Jag söker precis den här nyansen igen. Så det har ju liksom alltså man säger så här, mitt adrenalinsexliv, och som man delar upp det här i det, mm, där sexet som man har för att komma nära varandra, som jag liksom inte alls tränade på, utan det var liksom bara det här casual sexet, jakten, den. Mm. Det har ju liksom det har varit väldigt väldigt färgat av liksom mina unga år, just det här. Ja, men det är hemligt, det är hett med killar som gör det här vid sidan av, för att det finns någonting i den här, alltså skammen in,
Laddningen
i det, ja. I det, precis.
Och det, du inte, kopplar inte på dina känslor, vilket gör...
Du är trygg.
Ja, och det blir inte så balastungt. Liksom. Du, mm, du kan liksom spela eller leka. Eller vad, du spelar en så stor roll. Sen, mm, du försvinner sen.
Känner du igen dig, Thomas?
Ja, absolut. Men jag funderar lite på det. Ja, men dels en mycket som adrenalin och sex och... oxytocin, sex, liksom, att närhet och var totalt, men det du sa att du är fortfarande uppe i 39 års ålder. Jag tycker det är intressant, för att på något sätt jag började med resa, jag var ju livrädd att dela en bild med någon. Man ville ha, du vet, det var att träffa någon, det var ju liksom precis, man skulle dömas, så det blev avslöjat, man skulle springa gatlopp. Nu är det här på 90-talet, men trots allt liksom, det fanns den här rädslan av det, är att bli avslöjad. Ja. Men det är ju inte bara vad folk, att bli avslöjad av folk, det är ju på något sätt att klä av sig själv och säga, det här är jag.
Mm.
Så att det fanns där, och det var mitt sätt att liksom komma in och ha sex till en viss del. Jag hade också relationer, men det tog väldigt lång tid. Och också kunna splitta sin personlighet innan jag kommer ut eller börja ha sex med killar. Men jag tror att det har levt kvar på ett visst sätt, men det har utvecklats mer till att det också, jag har också en smak eller ett behov av sex på något sätt som är bortkopplad från mina känslor.
Mm.
Att det är en annan sak än, mm, att ha en i närhet.
Mm.
Så på en del att man kanske utvecklas tidigare mer som ung bög, och liksom att man skapar mönster och sådana saker. Mm. Men att det är klart, det finns kvar, men det är annorlunda på många sätt. Jag är ju inte skamfull längre.
Nej. Jag tänker att man kan, alltså jag är någonting, nej, men, och jag tycker det är fint, vi delar alla tre erfarenhet av det här, och vi, ja, känner av det, och det har varit en del av våra liv. Det som är så här, som jag tänker är att jag har tagit det där, alltså när jag var yngre så fanns det skam och det skedde i det tysta. Jag har tagit det in liksom, jag pratar om det, mm, och jag sa, ja, det här gillar jag, det här tycker jag om, jag känner inte skam kring det mer. Mm. För den här skamkänslan är så jävla
destruktiv. Nej, men den är giftig, så giftig.
Och så det är någonting som jag kan ha, ett beteende, ett mönster som är bitvis, och jag kan känna mig också att när det hände, när jag tog bort skammen och bara, jag står för, mm, det här tycker jag om, de här situationerna och det här tänder det på, mm, då hände någonting, att jag tillät mig själv att vara mer saker än, mm, det där, för då helt plötsligt blev jag, alltså, nej, men då fick inte det lika mycket makt.
Mm.
Historien var där ute, och då var, men gud, då först fann också lite av laddningen i det, alltså, såhär, mm, så jag tror det är en viktig grej, alltså, mm, alltså inte låta det där ha makt över det, mm,
och du dog inte.
Nej, och liksom, och att det är inget fel, alltså, såhär, det är ingenting fel att ha sex med diskreta män, eller tända på det, det är helt okej.
Fast sen är det ju där, jag menar, skam, men sen kan det också vara behovet av kontroll och svårighet att släppa någon in på livet.
Ja, alltså, men jag tänker bara själva, för också det är ju det som blir när man sen måste särskilja själva handlingen att ligga med en diskret man.
Ja.
Och sen så allting som man själv gör efter det med den handlingen, om man håller det hemligt, man, alltså så här, man skäms för det, alltså det, mm, det är ju saker man faktiskt har kontroll över, mm, huruvida man hanterar den situationen. Så jag bara tänker att en tanke är att man gör om det från som det där hemliga, destruktiva till en fetisch typ.
Mm.
Alltså, gör om det till något hett och sexigt som,
nej, men precis, för det var något som jag reagerade över i det här brevet. Det var, jag blev, på ett sätt blev jag jätteledsen att vår lyssnare då, som är 23, alltså det är 20 år yngre än vad jag är drygt, och att det fortfarande 20 år senare fortfarande finns den här slampstämpeln man kan få. För jag kommer ihåg att det var någonting som jag slogs med i unga år, att det fanns liksom så här, folk viskade och liksom umgicks med folk, och det var liksom, ja, ah, men han ligger med jättemycket, alltså, Och någonstans i min naivitet idag så tänkte jag säga, nej men det har blivit bättre. Och uppenbarligen så har det inte det. Att det finns fortfarande liksom, även i bögvärlden det här att, att man bli, kan bli stämplad som slampa. Men det är så. Nej,
fast jag, det säger han inte. Han säger, det är roligt, så kanske det inte är. Mm. Han tänker att han blir det. För du måste också säga, det här är också sånt, vi gör oss själva ovänner ibland också. Vi tror att alla andra bryr sig om oss. Förlåt, men folk har andra saker att göra. Mm. Alltså vi är inte huvudrollen i andras liv. Och folk har, om jag tror folk spenderar, det krävs mycket för att folk ska så här, prata skit om en. Det handlar inte om att du ligger med massa, alltså, förlåt, det gör alla. Alltså så man måste också ta sig ur sitt eget huvud. Du är inte oftast är man inte så relevant i andras liv
som man tror.
Särskilt när man är ung så är det ju en känsla som man.
Och det är en känsla. Ja.
Men jag tänker på, jag blir lite osäker nu. Har han kommit ut eller inte? För jag tolkar det inte som han har kommit ut.
Jo.
Okay, ja.
Om jag skriver om förhållanden till exempel, att någon förhållanden och sådär, då. Mm. Men det är väl det, men jag tänker också att jag det låter ju som om våra lyssnare är också på den här resan att men som vi också har pratat om det här att integrera de här delarna i varandra, att behöva träna. För mig så var det ju när jag, och det har jag pratat om att när jag träffade Mike som är min sambo nu, att jag, för mig så var jag skräckslagen efter ett tag inför sex, när liksom adrenalinfasen hade dött ut, att bara så här, vad är sex då? Och helt plötsligt fick jag, alltså det var där som problemen började uppstå för mig.
Alltså när jag blev upp med mitt ex då, jag kommer ihåg att jag hade en sit down där jag sa, jag har varit en fullkomlig hora, bara så du vet. Alltså jag hade hora samtalet jag har legat med alla, så många du har tänkt att jag kan ligga med, de har legat med fler. Alltså jag försökte liksom skrämma bort just honom det, och så här, typ allt han som också, för att jag tänkte typ att folk på något sätt var, alltså pratar de, alltså vilket folk inte, också en sån här grej, eller man tänker att folk, det är viktigt för folk att man ska vara någon form av, sen så bara alltså, han var så ointresserad av det och det var inte viktigt. Mm. Och så tänker jag att det tycker man ju inte om folk. Alltså jag, på riktigt så dömer jag inte folk för det. Alltså, och jag tror inte att majoriteten av folk, människor gör det. Och om de gör det, men vad bra att flagga med det, så skrämmer du bort dem. För de orkar vara med en sån.
Ja, och för mig så var det faktiskt en ganska stor ögonöppnare när någon sa att slampa är alltid en relativ term. Någon som får, det är alltid någon som får mer sex än vad du får. Ja. Och där blir det någon såhär, ja men fy fan vad billigt. Då blev det helt plötsligt inte,
alltså,
inte
så farligt. Robin vinner ändå. Så att det,
okay. Men, och, här är också såhär, jag tänker någonting, för mig skiftar någonting när jag tänkte, men vad vill jag leva för liv? Hur vill jag känna med mig själv? Gillar jag att ha sex på det här sättet? Tycker jag det är okej? Okay? Alltså, är det själva handlingen jag tycker det är problematiskt, eller är det liksom beteendemönstret runt omkring? Mm. Alltså, så här, och det är så här, själva, alltså, och då gjorde jag massa beslut i att liksom inte känna skam, att vara öppen och trygg i det. Och sen så klart man som allting. Så,
men ser du förbi det? Alltså liksom vad det är, det slår åt alla håll.
Vad menar du?
Nej, men alltså att det är också ett sätt att hålla människor borta, alltså intimitet borta.
Men jag är inte så rädd för intimitet på samma sätt nu idag. Nej. Däremot så kan jag ibland ha problem att kombinera alltså den här liksom avhumaniserande sexualiteten med en jättestark mänsklig upplevelse. Mm. Det är ju fortfarande en kamp, och jag tänker att det är en del av att vara i en bög i vårt liksom ybersexualiserade kultur. Så att på olika sätt tänker jag att vi alla kämpar med det. Och jag är inte klar. Men jag tänker, alltså, jag kan inte ge något råd utöver att känna inte skam. Alltså så här, det är inte. Det är ingen dömning.
Nej, och jag tror också någon slags så här, som du säger, en acceptans att välja vad man gör och acceptera det. För att jag tror att efter ett tag så det ger sig. För att jag tänker att för mig så ändras ju beteendet. För efter ett tag så började jag upptäcka att, nej, men jag ska säga det, jag började se igenom mitt eget beteende och började, du vet, så här, om jag kunde titta på, så här, jag kunde titta på en kille på stan som är så här, jag delade upp killar i den här skulle jag vilja ha sex med, alltså, och det är bara sex, alltså, jag hade en sån tydlig uppdelning. Men efter ett tag så började jag kolla på dem bara så här, och så kunde jag säga, ja, men så här, jättesnygg, jag skulle kunna ha sex med honom. Men and then what? Liksom, någonstans så blev det så här, jaha, du vet som när man är sugen på smågodis och bara, ja, jag vet att det kommer vara gott, två godisar. Sen så kommer jag lämna resten på sen.
För
att
det har aldrig hänt mig. Det är ett absurd liknelse, Micke.
Nej, men vänta.
Det är det sjukaste du sa.
Ni köpte godispåse och sen så liksom, äter jag, så typ bara, jag orkar inte mer.
Jag trodde du skulle säga att så här,
okej, det bara jag då.
Vad är du för människa? Lämna det här huset. Men i slutändan så tror jag att alltså, du vill ju ha någon form av så här, vad gör jag nu? Alltså vad du gör nu är att du så här, vad vill du ha? Vilken typ av relationer och vilken typ av sex vill du ha? Mm. Vad önskar du att du hade? För nu berättar du det sexet du har, men vad är drömmålbilden och drömbilden? Mm. Och så måste du tänka på, vad behöver jag göra för att nå dit? Och om det är så här, om du vill ha meningsfull sex med någon du älskar och du inte är kapabel till det nu, men toppen, du vet, så nu har jag sex på det här sättet och så här vill jag ha sex. Det är okej att du är så här nu och någonstans på vägen kanske förhoppningsvis når du fram. Så att det handlar väl typ att hitta, kanske ska du prata med någon, kanske, ja, ska du testa med sex på andra sätt.
Nej, men och just prata med någon. Prata med någon tror jag är för att vår lyssnare skriver i brevet att även han håller hemligt liksom för sina vänner. Och jag tänker men det är ju en sån sak att så här, men det är, förhoppningsvis så har du vänner som liksom totalt skiter i det. De kommer inte döma dig, utan du dömer dig själv och därmed så håller du hemligt. Och då blir den här skammen något som liksom håller er från en djupare relation. Så att prata med dem som ett sätt att lära sig att själv avdramatisera det.
Mm. Och prata om, inte som att så här, du gör något, för du gör inget fel.
Nej,
det finns inget fel. Ditt beteende, handlingen är inte fel. Sen kan ju vara ditt beteende i det långa loppet vara problematiskt för att du inte kanske kommer få den typen av relationer som du vill. Så det är väl bara så här, jag tror att det är giftigt att hålla det hemligt. Det måste du bryta det mönstret. Öppna din sexualitet i det öppna, och sen så även ha liksom, vad är det för typ av sex du vill ha, och vad behöver du, vilken typ av förändring behöver du göra för att nå dit? Det är svårt att säga. Men känn inte skam, hörru.
Nej, för det handlar om skam i slutändan liksom.
Känn inte bara... det du har gjort är toppen, den du är bra, dina handlingar, det är jättehett med diskreta killar, det är ju, och enkelt, och jag förstår helt, det är ju, det är McDonald's.
Ja.
Så att tack och förlåt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi har ju fått ytterligare ett brev.
Jag älskar brev.
Ja, men vi gör ju det också. Och jag tror inte vi körde några brev förra gången. Så nu dundrar vi väl på med massa.
Vi dundrar på med det, ja.
Massor av era tankar. Kör.
Ja, vi har fått ett anonymt brev. Nej, men alltså, vi har fått ett brev till. Och ämnet trans. Då är frågan: varför vill ni att transsexuella ska ha någon slags gemenskap med bögar? Kolla Uppdrag granskning bara. Känner ingen gemensamhet med flator ens. Punkt.
Ja.
Vad säger vi om det?
Alltså så här, om jag ska vara transparent. Jag förstår var den här brevskrivaren kommer ifrån. För jag har ju själv slitits med det här. För jag kommer ihåg när debatten skulle breddas. Och det jag tänker är att man måste sortera i vad handlar det om.
När debatten skulle breddas? Vad
betyder det? Alltså så här, i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. För då, jag kommer ihåg att det var liksom en debatt inom RFSL. Ska transpersoner verkligen med och så vidare? Och jag tror hade lika lite förståelse som det här brevet uppvisar, för att det handlar om olika lager. För att det är klart att jag kan tänka att om jag ska ut och festa, men då vill det liksom, jag kanske inte har så mycket gemensamt med flatan ute och festar, utan jag gick ju mest på bögklubbar och inte flatklubbar. Men det finns, sen så finns det här politiska, för att när man pratar om gruppen HBTQ så pratar man ju på en politisk nivå, och där har vi extremt mycket gemensamt, därför att vi är liksom minoriteter. Tittar man på våld som drabbar homosexuella män, så är det inte, drabbar det inte dem som folk, hur ser folk att någon är bög? Jo, du bryter mot könsnormerna, du är in, beter dig inte som en kille ska.
Så det är våld som drabbar oss, drabbar också transpersoner.
Och det drabbar de som har ett annorlunda könsuttryck än det som förväntas. Mm. Så att vi har jättemycket gemensamt på ett politiskt plan. Och någonstans så nu kanske jag sätter mitt eget prägel på det, men för mig så var det så här, ja, men helt plötsligt så ska alla, du vet, alla klubbar ska mixas. Det är liksom någonstans det som var min tanke. Allting ska vara HBTQ hela tiden. Men det finns ju fortfarande, du kan fortfarande ha separatistiska rum i HBTQ-rörelsen, men samtidigt så är våran kamp har jättemycket beröringspunkter i det här. Och sen så ska man inte heller glömma att transpersoner har också en sexualitet. Transpersoner är inte en sexuell läggning. Och trans, så att när en transkille kan vara bög eller straight, och i en transkille bög så, liksom, så finns det ytterligare. Och där ska man också tillägga att i alla fall på den tiden när jag jobbade på RFSL och vi tittade på statistik, så var bland transpersoner så är andelen bögar och flator högre än bland den straighta befolkningen.
Vad tänker du, Thomas?
Nej, jag tänker, dels börjar jag fundera på det här med att transfrågan kom upp i slutet av 90-talet med RFSL, att det skulle breddas. Jag tror att det är mycket tidigare än så. Jag tror att
jag har ett minne av
var det inte Q som kom liksom i slutet.
Ja, det kanske var Q, men jag vet att trans, det var en fråga liksom, i samband med det så kanske det togs upp att det var många som ville liksom, det fanns bögseparatister som var väldigt mycket så här, nej det ska vara. Och vi gav uttryck för samma sak egentligen, att men flator, jag har inte så mycket gemensamt med flator heller.
Nej, men jag har en helt annan bild, för att jag menar, jag kom ut nu på under 90-talet också, under den perioden att det blev en väldigt stor frigörelse.
Mm.
Och det som var specifikt då, det var att vi var på samma ställen. Alltså communityt det var både flator, bögar och till viss del trans. Vi hade en gemenskap för att vi var undanskuffade till olika fester eller delar. Och då fanns det också en mycket tydligare gemenskap i det, tror jag. För att vi var lite mer jämbördiga. Idag är liksom böggruppen bara dragit iväg. Och liksom, nu festar vi på olika, om man tittar på flatorna. När träffar man flator ute någon gång? Liksom, förut var det regel. Och då var det också mer gemensamt att det fanns en gemenskap. Och jag tänker också att det är liksom att det är det som är härliga på Prideveckan, när både bögar, flator och trans, när vi ses. För mig har det alltid varit självklart att vi har nu är det mycket mer splittrat, men att vi sitter fan i samma båt någonstans. När det gäller i grunden, när det gäller rättigheter att få vara annorlunda, att leva ett annat liv, att få känna kärlek, att få vara sig själv.
Mm.
Och när jag tror att om det skulle bränna till med högerextremism eller sådana saker, de skulle fan inte göra någon skillnad på oss.
Nej.
Så att jag menar, det är liksom om vi inte känner det, Och det betyder inte att man behöver liksom gå på flatställen eller sådana saker idag, men att ändå känna att det finns en gemensam nämnare eller faktor.
Ja, och bägge två handlar om att få identifiera sig själv och bli tagen på allvar. För att det på 90-talet, i alla fall när jag kom ut, så fanns det också någonting, det fanns liksom något slags förlöjligande. Transpersoner pratades ju knappt om. Det, liksom termen...
Folk blandade ihop det med...
Ja, men folk blandade ihop det med... Jag tänkte på det för att jag fick nämligen rätt en bekant nu för bara i helgen, för att hon hade varit på fest och pratade om dragqueens, och hon använde ordet transor. Jag bara, gud, det där ordet, okej, så här ligger det till, liksom förklarade det. Transperson pratas inte alls om, och för då den här gruppen då homo och sexuella flator, det fanns liksom någon slags att inte tas på allvar. Ja, men du har bara inte varit med rätt tjej eller med rätt, alltså, så. Och vi tog den kampen, så att vi tog den kampen. Nu är det ju transpersoner som är inne i den delen av kampen, och för mig så handlar det om en solidaritet. Vi, alltså, det att säga nej, men ni får klara er själva, det är som att så här, klara sig upp på båten från det jävla stormiga havet och sen dra upp stegen efter sig och bara ja, men nu är jag ju här.
Lite så faktiskt.
Jag tänker flera saker. Jag tänker att vi är, jag tänker blicken på oss ifrån den normativa massan är ofta samma.
Ja.
Så här, de tittar på oss. Varför gruppas vi ihop? Jo, för att blicken på oss är likadan. Vi är inte som dem. Mm. Så det är en viktig så här, gruppering. Sen tänker jag att vi har alltså, kulturellt jättemånga beröringspunkter. För att vi har det har växt så. Så att liksom, därför klumpas vi ihop.
Och där ska man också säga som en parentes att det finns ju få grupper i samhället där du kan öppet experimentera med könsuttryck som i gruppen HBTQ. Alltså även innan då, om man tar bort det, bland bögar så finns det ju liksom det finns ju i alla fall en möjlighet att experimentera med könsuttryck, vilket också leder till att du kanske upptäcker sidor hos dig själv som du aldrig annars hade upptäckt.
Men jag gillar inte alla bögar. Alltså, jag känner mig inte... Att jag identifierar med alla bögar. Men det betyder inte att de får vara med, att de inte får se att de är bögar eller höra till B. Alltså jag bara så här, vad är det för person och vad är det för värld man vill ha? Men det finns jättemycket transpersoner som jag nog känner jättemycket identifierar mig med. Sen finns det nog de som jag absolut inte har någonting gemensamt med. Och att det är väl okej.
Nej, men det är just det att man måste separera på planen. På det politiska planet så har vi jättemycket gemenskap. Ja. Och för mig så spelar det då ingen roll vilken del av subgrupp du tillhör. För det är en gemensam kamp vi för. Ja. Men sen på det personliga planet, ja, men där får du ju bestämma själv hur du gör. Men att vilja utesluta på det politiska planet,
Divide and conquer.
Ja.
Så jag menar, förlåt, exakt. Men det är en sån där, jag tror också att vi kommer ifrån. Alltså, transpersoner var de som har slagits för våra rättigheter, för att vi ska vara där vi är idag. Så det finns ju någonting i solidariteten där. Mm. Och nu har vi massa makt. Så. Och jag tror att det finns en... Folk tänker att om... nu pratas det väldigt mycket om transpersoners plats i samhället, deras filmer, hur porträtteras de?
Det är deras frigörelseperiod just nu. Det är just nu, det är bara...
Och det finns ju en felaktig tanke för att någon annan får makt, att man själv skulle förlora den. Mm. Och därför tänker jag så här, att när man ser liksom att transpersonen får makt och får en röst och får berätta sina historier, att man blir rädd att ens egen försvinner, så är det inte. Vi kan alla ha makt. Vi kan alla få mer makt och våra historier kan höra.
Spel.
Exakt, så jag kopplar det här till liksom någon form av så här, reaktion.
Det är samma rädsla som så här, om man tar de här vita straighta männen som känner sig hotade av att men nu ska alla bögar komma
och diktera för sig. Ja. Vad de hörs nu?
Det är precis samma reaktion.
Sätt dig ner.
Sätt dig ner, Karen.
Jag är inte säker att han som har ställt frågan att det är en maktanalys någonstans som ligger bakom det, utan bara att kanske att man sedan känner en provokation, att jag förväntas känna samhörighet med de här grupperna och jag gör inte det.
Och jag har ingen samhörighet, alltså jag känner ingen samhörighet med honom. Jag tänker typ att den samhörigheten är ju per se. Alltså man kan ju se så här, men vi kan vara ihopklumpade Och på individnivå eller på, och inte känna samhörighet, men det betyder inte betyda att vi inte har gemensamma mål eller gemensamma alltså, eller ja, att det finns styrka i att vara ihop.
Ja, men också det kanske handlar om att lyfta blicken. Jag tror att och se sammanhang som är lite större än i sin vardag i princip, eller de mediamönster eller hur man på något sätt speglar sig. Jag känner igen det här resonemanget av även för 10, 15, 20 år sedan bland andra bögar som inte kände en samhörighet med andra bögar, som levde ett mer utåtriktat liv. När det blev intern kritik i böggruppen mot hur man beter sig på Pride och så vidare. Och så jag kände fan ingen samhörighet med dem, bla bla bla.
Och som handlade mycket om folk som visade sexualiserade sig eller visade sig feminina
också,
på något
för
sätt.
Att man också vill, för att man på något sätt, nu säger inte jag att det är så i den här fallet, men det att man på något sätt vill vara eller tro sig vara en del av en normal grupp. Så att det även inom grupperna är så här, men jag känner ingen samhörighet med böggruppen fast jag är bög. Finns också.
Ja.
Så det kanske handlar om någon sorts insikts eller perspektiv eller jag vet inte.
Men det, för mig så i alla fall om man pratar för det där är så varje början på juni då som är Pride Month i USA och hänger man då på engelskspråkiga gayforum så kommer det är som ett brev på posten att då kommer det alltid någon som bara men nu är det Pride igen, jag hatar Pride, det liksom representerar inte mig, och jag, för mig det enda en sån person säger till mig, det är att du känner alltså ett behov av att alla, hela den här mediebilden ska representera just dig. Den ska vara som du är för att du ska känna dig trygg. För att du är inte tillräckligt bottnar i dig själv för att kunna vara dig själv i den här mångfalden. Utan du vill att alla, du vill liksom ha ett annan skock får som är exakt likadant som du, så att du kan gömma dig i den mängden. Nu kanske låter hård, men det är liksom, men jag har gått igenom den fasen. Jag var sån, och jag tolkar utifrån hur jag var. Det var skönt att och säger, nej, men jag är normal, jag är vanlig, men vilket ok det är, och vad skönt det är att slänga sig av sig det där jävla oket.
Yeah. Det finns ju makt i att vi nu ändå, alltså det finns, jag tror vi vet att det finns olika problematik, vi måste lyfta olika frågor, men så här, jag tänker typ att det är viktigare än någonsin att vara solidarisk och att vara
såhär,
och att såhär, vet du vad har ni för problem, vad har ni för behov, vad vill ni prata om, toppen, we're there for you.
Yeah.
Vi skriker, vi marscherar och allt sånt där, det är jätteviktigt.
Ja, men den här grejen, ni vet den här grejen som kom från andra världskriget, så här, först kom de efter kommunisterna, men jag sa inget för jag var inte kommunist. Den är så relevant idag, och det är lite det här som det är tecken på. Ja, men vadå transperson, då förklarar sig själva. För jag är inte transperson, så jag behöver inte säga någonting. Jag är inte flata, så jag behöver inte säga någonting. Men de kommer, så här, i de som hatar, i deras ögon så finns det ingen skillnad. Det, så här, om de går och kommer efter transpersoner och inte vi ställer oss upp och försvarar dem, så kommer de komma efter oss härnäst. Och det, ja.
Och sen tror jag att det här vill också, vad jag förstått, det delar ut transpersoner tycker inte samma sak.
Exakt. Om det. Ja, jag tänkt på också. Men det kan finnas en bitterhet i det också.
Ja, verkligen.
Och ett självförakt också på den sidan. Att det liksom är att man vill inte vara gay och hållet och sådana saker. Jag brottas lite när det gäller den här frågan. Vi drar åt ett håll att det är liksom skam att den här frågeställaren kanske har en skam eller en synsätt som inte är. Å andra sidan kan det vara ärligt, jag förstår inte vad jag känner ingen samhörighet. Men i slutändan så tror jag ändå liksom när, oavsett så tror jag att det är, i varje fall min slutsats, det är liksom att man bör kanske lyfta blicken lite.
Ja.
Och i det.
Ditt individuella perspektiv på en situation kanske inte är relevant utifrån ett kollektivt perspektiv.
Eller utforska lite.
Ja, så att, menar, så att om du känner så, så kanske inte det är en sanning. Allt man känner är inte liksom vägledande i världen. Det kan även bara vara en känsla som du har. Bara tro på dina känslor. Nej, jag inte det. Vi tar ingen.
Men hörni, det är dags för fag eller gag.
Ja!
Vad är det för något?
Säger rätt nu?
Ja.
Ja, bra. Det är, ska jag svara på det? Mikael, du får svara på det.
Det är bögministeriets hissa eller dissa. Fag är hissa. Wee! Och gag är dissa. Bra!
gud, jag fick aldrig gjort det här så effektivt.
Nej. Stens i blicken också här kan jag rapportera.
Ja.
Vad tycker, då börjar vi, eller hur? Vad tycker bögministrarna om kuk?
Jag skojar. Och förnedrande. Så glada för ingenting.
Vad tycker bögministrarna om...
Det kändes precis som högstadiet, att någon lurade till någonting. Och sen satte de dit den. Man bestämde sig för att vara ärlig. Och sen satte de dit den efteråt. Det är så hjälp på skolan 1993.
Okej. Okay. Vad tycker bögministrarna om röv? Nej, jag skojar. Nej, nu kör vi. Vad tycker bögministrarna om hemmafest? Det är satt som en smäck.
Nej, men det är väl, det
blir
väl...
Du hade fest i lördags.
Jag hade fest i lördags och det var, tänk god att Micke och Denise, mina vänner, var här och hjälpte till. Alltså, jag hade inte lagat mat till så många personer i den här lägenheten innan, så det var liksom så här, jag tror att jag behöver hjälp.
Man gör ju det.
Ja, man behöver. Alltså, det är många, så det är skitsvårt.
I huvudet så är det så lätt.
Jag bara, men jag gör det här.
Och sen så klockan bara tick, 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 tick.
Ja.
Men sen ska jag också tillägga att Robin var ju lite överambitiös. Alltså tre rätters middag. Det hade, alltså förrätten hade dukt gott och väl. Du var ju så mån om att det skulle vara så bra för alla. Så att du missade ju kanske lite att delta själv. För att så fort folk kom så var det bara så här bla bla bla. Folk var liksom direkt inne och liksom så här fest, hade trevligt.
Du gillade inte huvudrätt 23:30?
Men var den underhållning?
Nej, men det var, alltså det var ju fantastiskt. Alltså det var ju fantastisk mat. Alltså det var ju så genomtänkt och liksom så välplanerat.
Det var helt okej.
Hörrni, vad tycker bögministrarna om Cotton Eye Joe? Jag gick ut på vad heter det nu då?
Backdoor.
Och de spelade, de var live föreställning där.
De var där. Live föreställning.
De var där alltså live.
De bara live föreställning. Backdoors liv.
Men det var
det där är ju bara någon sån grej.
Det var ju ett tag sedan.
Ja, men så nostalgisk grej, men det finns någonting som jag I'm done with, over it.
Jag vet inte, vi känner säkert någon som drev klubben i fredags, förlåt. Men det var lite som kom tillbaka till Västerås 90, ja, skitsamma. Fan, jag har skrivit här. Vad tycker Micke och Robin om odling? Krukväxtaren. Är ni också det?
Ja.
Jag älskar det.
Är det något med åldern?
Jag tror det, men det är också att inte ha barn. Ja. Det är mina barn som står ute på...
Jag har tittat nu 17 gånger på den här ovanför er, för jag tror att den håller på att dö.
Ja, den ser lite torr ut. Men det
var en risk jag tog när jag hängde den där.
Ja.
Så tänkte jag att den fick dö. Det var det här mindre barnet som inte
grått. Det ser ut som en krydda.
Ann-Katrin som inte riktigt... Hon var ett sladdbarn som ingen... Jo, men det är väl kul att pilla lite. Jag tänker det handlar om att man har ett hem som man bryr sig om och så vill man pilla.
Ja, men exakt. Det är något som konkret att ta hand om. Att så här, men se till att vattna dem och det ger liv till lägenheten.
Mm.
Mm. Vanlöst.
Ja. Det var så tragiskt. Man bara lämnar tom rök. Det ger liv till lägenheten. Tystnar.
Då pratar de om att skaffa katt nu, Robin. Det är ju...
Ja, men för att alla bara... Du ska inte skaffa katt. Alltså, förlåt, men alla som hade katt bara, ja, det är det bästa jag kunde göra. Som fick jag så mycket privata meddelanden som bara, skaffa inte katt. Skaffa Nej. Inte katt. Du behöver ingen mer anledning att inte gå ut. Så här, fyll inte ditt tomrum i hjärtat med en katt. Jag bara, tyst mamma.
Vad tycker bögministrarna om HBO-serien Succession?
Inte sett.
What? Gud, ni har så mycket gott framför
den. Oj, du tyckte om den?
Ja.
Jag gjorde det, du.
Ja.
Sälj den på oss, en hisspitch i två
minuter. Nej, men det handlar om, det är typ en serie om väldigt rika människor, extremt rika människor med mycket makt. Typ Robert Murdoch, fast en fiktiv person. Och deras familjeliv.
Mm.
Och deras maktkamper och hur uppfuckade de är.
Mm.
Vilket är också väldigt, väldigt komiskt. För det är väldigt mycket komiska karaktärer och situationer. Men samtidigt så finns det ett bråddjupt mörker i allt det där.
Jag har sett första två minuterna.
Som jag gillar.
Jag har sett första två minuter när han hostar runt i mörket. öppningsscenen är en man som inte riktigt vet vad toaletten är. Han går runt och hostar och är rädd. Så här, typ, en jättegammal man. Och sen kommer en kvinna och bara, vad är du på går igen?
När han är ute och pissar i...
Ja, men det är bara så, det är bara så här, jag tror, och där stängde jag av.
Ja.
Jag
bara, det är Rupert Murdoch.
Ja, men så här, jag bara, orkar inte att någon mår dåligt. Hejdå.
Det räcker att jag gör det.
Jag bara, hur mår jag egentligen?
Okej. Okay. Ja. Det är ju första helgen i november nu.
Mm. Mm.
Vad tycker Bögminström om Halloween? Gud, vi är så lika.
Nej, men det är väl okej. Okay. Alltså, typ, vi behöver väl en trevlig helg nu, tänker jag. Typ så. Men det, och så är... det är bara så roligt när man tittar på någon som gjorde en sån här någon Insta-bild när så här, straighta som klär ut sig. Och så var det så killar som hade som var olika djur. Och sen så bara bögar som klär ut sig. Så de bara tagit av sig tröjorna och hade samma så djuröron. Det var att vi är lite horiga.
Och hade gått på gymmet tidigare, ja, på dagen. Exakt. Och förstärkt med kajalpenna så här, ja, i linjerna på
magen. Vi är de här, alltså bögar som bara jävla bunny-tjejer.
Ja,
alltså,
men det är
så här, vi är såna så länge man pumpkin får... spice latte-tjejer. Alla på Instagram typ.
Nej, men jag tror så här, bögar också när de klär ut sig, att de, liksom, de vill gärna ändå behålla det där, att känna sig sexuella.
Folk är rädda att inte få gå hem med någon om de, om de är fula. Vilket är tragiskt. Kan vi bara vara lite fula på,
alltså, på riktigt. En av mina roligaste Halloween-grejer var ju när vi kom ihåg när vi hade en fest, och då var jag hemma hos dig, Robin, och ditt ex och preppade, och jag gick som Samara, den här tjejen i The Ring. Alltså jag har sällan svårt att gå ut på stan. Alltså folk var livrädda. Jag kommer ihåg att vi tog taxi, så vi fick gå en liten bit, för det var för tid. Alltså, och gick förbi en busshållplats, och det var ju någon där som bara det var jätteroligt. Men jag fick ju inte ligga.
Nej, det är kul och ful.
Ja.
Tro mig.
Det är kul varför. Ja. Kul vad vi höll på med Halloween-saker tidigare. Ska vi inte styra upp den?
Ja.
Nej. Vi får gå till Skogskyrkogården istället, Alga Helgon.
Det är väl en sån sak, för att oftast i den här debatten så handlar det om antingen
debatten.
Det blir ofta det kring Halloween, så här, men nu är det så här amerikaniserat, och så här, men det är inte antingen eller. Man kan låta barn så här, klä ut sig och gå runt med
lugna diskussionen, kanske ska säga. Det är lugna avmätta diskussionen.
Ja, lugna avmätta diskussionen. Men sen så är det också så här, det motsätter inte att man på Allhelgonadagen liksom går till kyrkogården och faktiskt minns dem.
Nej, exakt. Bara, sluta ge upp dina gamla traditioner.
Ja.
Det är ingen som tvingar dig att göra nya och sluta med de gamla.
Mm.
Det är väl trevligt, tänker
jag. Hur mycket klokskak som kommer här.
Ja, alltså, det är så jävla smart.
Vad får du allt ifrån?
Nej, men gud. Förlåt alla kristna. Det börjar brinna om jag går in i kyrkan. Jag kan inte gå på djurkyrkogården, för det är inte hälsosamt för mig. Men vi avrundar det här, tycker jag.
Ja.
Mm.
Alltså vilken trevlig stund.
Ja.
Mm. Va, älskar det.
Tycker du är trevlig också?
Robin.
Tycker du
är trevlig? Nej, Johan menar jag, förlåt. Ja. Nej, Robin.
Jag älskar er båda.
Ja.
Hörrni, följ oss på Instagram och Facebook. Bokministeriet. Ni kan också skriva in till oss på
hej@bokministeriet.se. Och nu ser ni till att skriva in, för vi har faktiskt inte fått ett enda brev på typ 14 dagar. Ja, jag kollade just. Det är helt hemskt.
It's over. 14 dagar. Men, ja, det har nog inte aldrig hänt förut.
Nej.
14 dagar har vi inte fått ett brev på.
Men vi missade ett avsnitt.
Vi missade ett avsnitt.
Ja.
Så ni känner inte att
vi... Precis, som var ju vi som talade förra veckan. Så.
Ja, och det bör inte vara ni behöver inte vara så välformulerade, tänker jag. Det är ju inte vi.
Men gärna något smaskigt hemligt som ni brottas med.
Ja. Exakt, om ni ligger med diskreta killar. Ja. Hörrni, tack och hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.